Okay, Lord, we just thank you this evening.
Herre, vi tackar dig ikväll.
We just thank you, Lord, for this time.
Och vi tackar dig för den här stunden.
We thank you that we can meet together.
Och vi tackar dig att vi kan samlas.
And we just pray, Lord, that you will bless this time.
Och vi ber att du ska välsigna den här stunden.
We thank you for the book of 1 John.
Och vi tackar dig för första Johannesbrevet.
And the amazing truth that we have there.
Och den otroliga sanning som vi har där.
Please bless this time.
Och Herre, välsigna den här stunden.
Minister to our hearts.
Och tala till våra hjärtan.
And build us up.
Och bygg upp oss.
In your precious name.
I ditt dyrbara namn.
Amen.
Amen.
So we are in chapter 4.
Nu är vi i kapitel 4.
And we are actually going to conclude chapter 4.
Och vi ska avsluta kapitel 4.
We're going to begin in verse 15.
Vi ska börja vers 15.
So 1 John 4.
Första Johannes 4.
Verse 15 all the way to the end.
15 ända till slutet.
And we have seen and testified that the Father has sent the Son as Savior of the world. Oh, sorry, that was 14, sorry. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God.
Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud.
And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.
Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och
love
Gud förblir i honom.
Excuse me. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because he, as he is, so are we in this world.
I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Till sådan han är, sådan är också vi i den här världen.
There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love.
Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.
We love him because he first loved us.
Vi älskar därför att han först har älskat oss.
If someone says I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?
Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett.
And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brother also.
Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder.
There are three things that we have here today.
Vi har tre saker här idag.
In verses 15 and 16.
I verserna 15 och 16.
It speaks about having a right confession.
Så handlar det om att ha den rätta bekännelsen.
And what is the right confession?
Och vad är nu den rätta bekännelsen?
It is to say that Jesus is the Son of God.
Det är att säga att Jesus är Guds son.
That God at one point became the man.
Och att Gud blev människa vid den tidpunkten.
And came into this world.
Och han kom in i den här världen.
Took all the sin or all the sins of the human race upon himself.
Och han tog alla människorasens synder på sig.
And he died for them.
Och han dog för dem.
And now when we believe on that.
Och när vi tror på det.
We will be saved.
Så blir vi frälsta.
It is a gift.
Det är en gåva.
It is by grace.
Det är av nåd.
And it is through faith.
Och den är genom tro.
And this is our confession.
Det här är vad vi bekänner.
That he has actually done this for us.
Att han har gjort det här för oss.
Now in verse 15.
Och i vers 15.
We have a word here which is confess.
Så har vi ordet bekänner.
And confess is actually the word homologeo.
Och det är egentligen ordet homologeo.
Which means to agree with God.
Som betyder att man håller med Gud.
So it doesn't necessarily mean that I say something with my mouth.
Och det betyder inte nödvändigtvis att jag säger något.
In other words, to have a good confession is to agree with God in your heart.
Att ha en god bekännelse betyder att man är ense med Gud i hjärtat.
And I'm not gonna bother you with a lot of technical stuff now.
Jag ska inte betynga er med en massa tekniska saker nu.
But grammatically speaking,
men om man ser på grammatiken.
It says here that at one point a person made a confession.
Så står det här att vid en tidpunkt så bekände en person någonting.
They agreed with God in their heart.
De var ense med Gud i sitt hjärta.
That they were sinners.
Att de var syndare.
And that they needed to be saved.
Och att de behövde bli frälsta.
And they trusted him as their savior.
Och de litade på honom som sin frälsare.
And they became believers.
Och de blev troende.
They became born again Christians.
De blev pånyttfödda kristna.
But it this confession is that it's made at a time when there is some doubt.
Men den här bekännelsen kommer vid tillfällen när det finns viss tvivel.
In other words, many times we say like, well, am I ready for this?
Med andra ord så säger vi många gånger, är jag verkligen redo för det här?
Do I really believe enough?
Tror jag verkligen tillräckligt?
Am I really sincere enough?
Är jag verkligen tillräckligt uppriktig?
To make this decision.
För att fatta det här beslutet.
And it's like, yes.
Och det som ja.
We are.
Det är vi.
And we make the confession.
Vi bekänner det.
We agree with God.
Vi håller med Gud.
And it refers to a fact that already has happened.
Och det syftar på något som redan har hänt.
In other words, this person who confessed Jesus Christ.
Med andra ord, den här personen som bekände Jesus Kristus.
The moment they did it.
Det ögonblick de gjorde det.
They became believers.
Blev de troende.
God translated them from the kingdom of darkness to the kingdom of his dear son.
Gud har överfört dem från mörkrets rike till hans älskade sons rike.
And that action cannot be reversed.
Och det här kan inte göras om intet.
That thing cannot be changed.
Det kan inte förändras.
But then it says here that we are to abide.
Men så står det här att vi ska förbli.
It's interesting that the word for abide is meno in the Greek.
Och ordet för förbli är meno på grekiska.
And it means to stay in a place of expectation.
Och det betyder att man är på ett ställe där man har en förväntan.
Now, throughout this book.
Och genom hela den här boken.
John is using this word.
Använder Johannes det här ordet.
Meno.
Meno.
To abide.
Att förbli.
It is different from being in Christ.
Och det är inte som att vara i Kristus.
Because being in Christ speaks about our position.
För att vara i Kristus, det handlar om vår ställning.
The moment we believe,
det ögonblick vi tror,
we are placed in Christ.
Så placeras vi i Kristus.
And our lives are hid in him.
Och våra liv är dolda hos honom.
In Colossians 3:3.
I Kolosserbrevet 3:3.
And he is our life.
Och han är vårt liv.
It says in the following verse.
Står det i följande vers.
Colossians 3:4.
Kolosserbrevet 3:4.
So that's being in Christ.
Och det är att vara i Kristus.
But abiding in Christ.
Men att förbli i Kristus.
It is something more.
Det är någonting mer.
It speaks about the experience.
Det handlar om vår erfarenhet.
And that is what John is focusing on.
Och det är det som Johannes fokuserar på.
He says, yes, you're saved.
Han säger, ja visst, ni är frälsta.
Yes, you are in Christ.
Ja, ni är Kristus.
But there is something more.
Men det finns något mer.
There is a life to be discovered.
Det finns ett liv att upptäcka.
On a daily basis.
Varje dag.
You can walk with your creator.
Ni kan vandra med er skapare.
You can get to know him.
Ni kan lära känna honom.
You can learn things about him.
Och ni kan lära känna saker om honom.
You can be excited about this relationship.
Och ni kan ha en förväntan över den här relationen.
And in verse 16.
Och i vers 16.
It says that we have known and believed.
Så står det, vi har lärt känna och tror.
And it's actually a term that says that we have confidence in the fact that we are dealing with the finished work.
Och egentligen så står det att vi har förtröstat på.
We have confidence in the fact that this is a finished work.
Att vi förtröstar på att det här är ett fullbordat verk.
We are resting in this fact.
Och vi vilar i det här.
And God is a God who performs miracles.
Och Gud är en Gud som utför under.
Now the greatest miracle is the new birth.
Och det största undret är den nya födelsen.
That the moment I believe.
Det ögonblick jag tror.
I become a new creation in Jesus Christ.
bli en ny skapelse i Jesus Kristus.
In 2 Corinthians 5:17.
I andra Korinthierbrevet 5:17.
That miracle is greater than any other miracle.
Det här miraklet är större än något annat mirakel.
But God is a miracle working God.
Men Gud är en Gud som gör under.
And this is what it means by to abide in him.
Och det är det betyder att förbli i honom.
That we are excited about the fact that at any moment God can intervene.
Och vi är entusiastiska över att Gud kan bryta in vilket ögonblick som helst.
At any moment.
Vilket ögonblick som
change
helst.
Any situation.
Han kan ändra vilken situation som helst.
Heal anybody.
Han kan hela vem som helst.
Or any body in this, but that goes too. I mean, but any kropp, you know, but either one is fine. And he can intervene and change his situation.
Han kan gripa in och förändra situationen.
And this is what is so amazing.
Och det är så förunderligt.
This is the kind of expectation that we should have.
Och det är den förväntan vi borde ha.
He's saying that don't just settle with being in Christ.
Han säger inte bara nöjer med att vara i Kristus.
But abide in him.
Utan förbli i honom.
Abide in that place where you have an expectation.
Förbli på den plats där du har en förväntan.
That God is interested in our lives.
Gud är intresserad av våra liv.
Sometimes I get this question like, you know, is this prayer too big to pray?
Ibland så frågar folk mig, är den här bönen en för stor bön?
Or is this thing too simple, should I not even bother God with these things?
Eller det här är något som är för enkelt. Jag kanske inte ens borde bry Gud om det här.
But I tell you, it doesn't matter.
Men det spelar ingen roll.
How big the thing is.
Hur stort det är.
How difficult it is.
Hur svårt det är.
It doesn't matter either how small it is.
Och det betyder ingenting heller hur litet det är.
And how easy it is.
Och hur lätt det är.
Because for God, it's not categorized that way.
För Gud kategoriserar inte så.
We have these categories.
Vi har de här kategorierna.
Easy things.
Det som är lätt.
You know, difficult things.
Sånt som är svårt.
And impossible things.
Och omöjliga saker.
But God doesn't categorize things that way.
Men Gud delar inte in saker så.
For him it's all easy.
För honom är det lätt.
He is not limited in any way.
För han har inga begränsningar.
The only reason why he's not always changing things.
Och enda anledningen till att han inte alltid förändrar saker.
Is because there is one thing that he wants to change before.
Är för att han vill förändra någonting annat först.
And that is our heart.
Och det är vårt hjärta.
And that is the difficult thing.
Och det är det som är svårt.
Even for God.
Till och med för Gud.
Because he has given us a free will.
För han har gett oss en fri vilja.
And with that free will we can actually resist him.
Och med den fria viljan kan vi stå emot honom.
And he respects that.
Och han respekterar det.
Because we are created in his image.
För vi är skapade i hans avbild.
So the only thing, if you know what I mean, that is difficult for God.
Så om ni förstår vad jag menar, så är det enda som är svårt för Gud.
Is to change the human heart.
Att förändra det människans hjärta.
He could have done it.
Han kunde ha gjort det.
But he hasn't.
Men han har inte gjort det.
Because if he could have done that.
För om han kunde ha gjort det.
He would have violated our free will.
Så skulle han ha förbrutit sig mot vår fria vilja.
It is through our free will that we glorify him.
Och det är genom vår fria vilja som vi förhärligar honom.
When we make good choices.
När vi fattar de rätta besluten.
In different situations.
I olika situationer.
And we walk with him.
Och vi vandrar med honom.
So, God performs miracles.
Så Gud gör under.
It doesn't take away common sense.
Och det avskaffar inte förnuftet, sunda förnuftet.
We are definitely to be responsible beings.
Vi ska vara ansvariga.
Because in Matthew 4.
För i Matteus 4.
And verses 5 to 7.
Och verserna 5 till 7.
It speaks about how Jesus was tempted by Satan.
Så står det skrivet om hur Jesus frestades av Satan.
And he told him one thing.
Och han sa en sak.
He said, why don't you go up on this height?
Och han sa, gå upp här på höjden.
And throw yourself into the temple.
Och kasta ner dig i templet.
Because there was a this idea among the people that when the Messiah will come,
för det fanns en föreställning bland folket att när Messias skulle komma,
he would just come right into the temple.
Skulle han komma direkt till templet.
So Satan said, why don't you do that?
Och Satan sa, varför gör du inte så?
And you know, angels will take care of you in case you fall to the ground.
Änglarna tar hand om dig ifall du skulle trilla på marken.
But Jesus said we should not tempt the Lord our God.
Men Jesus sa vi ska inte fresta Herren vår Gud.
Why am I saying that?
Och varför säger jag det?
Because we should not say, hey God, perform a miracle.
Vi ska inte säga att Gud gör under.
Well, God says no.
Men Gud säger nej.
Go to work.
Gå och jobba.
Like everybody else.
Precis som alla andra.
Unless you're unemployed.
Om du inte är arbetslös förstås.
You can't do anything about that.
Kan man inte göra något åt.
But what I'm saying is that we cannot just say, hey, God, serve the food.
Men vi kan inte bara säga, Gud, servera maten.
Fill the closet.
Ja, och fyll garderoben.
You know, we have to use common sense.
Vi måste använda det sunda förnuftet.
But sometimes we do all these things.
Men ibland gör vi allt det här.
We work hard.
Vi arbetar hårt.
We are honest.
Vi är ärliga.
We do everything.
Och vi gör allt.
And yet we are in trouble.
Och ändå har vi problem.
And God is there to intervene.
Och Gud finns där för att gripa in.
He wants to change our situation.
Han vill förändra vår situation.
First the heart.
Först hjärtat.
Then the situation.
Och sen situationen.
So what is our confession?
Så vad är då vår bekännelse?
Our confession is
vår bekännelse
that
är
Jesus Christ is God in the flesh.
Att Jesus Kristus är Gud i köttet.
That separates us from all other people.
Som skiljer oss från alla andra människor.
Because all other religions,
för alla andra religioner,
whatever it is,
vilken den är,
they will deny this thing.
De förnekar det här.
They will say yes.
Och de säger ja.
Be a good person.
Var en god person.
Do these things.
Gör de här sakerna.
But they will not admit that Jesus is God in the flesh.
Men de erkänner inte att Jesus är Gud kommer i köttet.
And without that confession.
Och utan den bekännelsen.
We cannot be saved.
Kan vi inte få bli frälsta.
And if we are not saved, we are not in Christ.
Och om vi inte är frälsta så är vi inte i Kristus.
And if we are not in Christ,
och om vi inte är i Kristus,
we cannot abide in him.
Kan vi inte förbli i honom.
But now we are saved.
Men nu är vi ju frälsta.
We have believed.
Vi har trott.
We have received.
Vi har tagit emot honom.
We are in Christ.
Vi är i Kristus.
But he says,
men han säger,
go on.
Fortsätt.
Stay in that place of expectation.
Förbli på den här platsen där du har en förväntan.
That God is interested in your life.
Jag tror att Gud är intresserad av ditt liv.
He wants to perform a miracle.
Han vill utföra under.
He wants to show himself real in your life.
Han vill visa att han är verklig i ditt liv.
That brings us to the second point for today.
Och det för oss till den andra punkten för idag.
And that those that we find in verses 17 to 19.
Som vi finner i verserna 17 till 19.
And in verse 17, okay, we see real confidence.
Där ser vi en verklig frimodighet.
First we have the right confession.
Först hade vi rätt bekännelse.
Now we have real confidence.
Och nu har vi en verklig frimodighet.
And in verse 17.
Och i vers 17.
It says that love has been perfected among us.
Kärleken har nått sitt mål hos oss.
And being perfected here.
Att nå sitt mål.
Actually, the Swedish translation is better there because it means simply to accomplish a task.
Den svenska översättningen är bättre här, för det betyder helt enkelt att man uppnår att man genomför en uppgift.
Yes, and it's pretty interesting.
Och det är ganska intressant.
That God's love has a goal.
Och det är intressant att Guds kärlek har ett mål
in us.
I oss.
And that goal is to make us bold.
Och det målet är att vi ska bli frimodiga.
Because in later on in this verse it says that we may have boldness in the day of judgment.
För det står här i lite senare i versen att vi är frimodiga på domens dag.
Because as he is, so are we in this world.
Till sådan han är, sådan är också vi i den här världen.
Boldness here
och frimodighet.
It's a Greek word which is paresia.
Är det grekiska ordet paresia.
And it means to be outspoken.
Det betyder att tala uppriktigt.
To just say what's on your heart.
Att verkligen säga vad man har på hjärtat.
Not be afraid.
Inte vara rädd.
And he says that if you receive the love of God.
Man säger om ni har fått Guds kärlek.
This will be the result.
Så är det här resultatet.
Earlier in this book.
Och tidigare i boken.
In chapter 2.
I kapitel 2.
And verse 28.
Och vers 28.
He also spoke about boldness.
Så talar han också om frimodighet.
Boldness when Christ returns.
Att ha frimodighet när Kristus kommer åter.
That we don't have to be ashamed.
Vi behöver inte blygas.
And now here in chapter 3.
Och här i
in chapter 3.
Och i kapitel 3.
Verses 21 to 22.
Verserna 21-22.
It speaks about boldness in prayer.
Står det om att vara frimodig i bön.
You know, that's not to take for granted.
Det är inte något man kan ta för givet.
Many times, I mean, if we don't know a person very well.
Om vi inte känner en person väldigt väl.
We're not going to be very bold in our relationship with them.
Så är vi inte speciellt frimodiga i vår relation.
Our conversation will be very limited.
Utan konversationen blir väldigt begränsad.
But if we know the person.
Men om vi känner den här personen.
If we trust the person.
Om vi litar på personen.
We are not afraid to ask anything.
Så vi är inte rädda att be om vad som helst.
And that's what God is saying about himself.
Och det är vad Gud säger om sig själv.
When you abide in me.
När ni förblir i mig.
When you get to know me continually.
När ni hela tiden lär känna mig.
You will have boldness.
Kommer ni att vara frimodiga.
Because you will see who I am.
För ni kommer att se vem jag är.
And you will not be afraid to ask about big things.
Ni kommer inte vara rädda för att be om stora ting.
So there is no limitation in prayer.
Så det finns inga begränsningar i bön.
Now he takes it one step further.
Och sen tar han det ett steg längre.
And it speaks about the judgment seat of Christ.
Och han talar om Kristi domstol.
Now notice that this is different from what the Bible calls the white throne judgment.
Och lägg märke nu till att det här är inte samma sak som domen vid vita tronen.
The white throne judgment.
Domen vid den vita tronen.
It's a judgment for all people who have never believed.
En dom för alla de som inte har trott.
But the Bible says clearly.
Men Bibeln säger klart och tydligt.
In John 5:24.
I Johannes 5:24.
That we will never enter into that judgment.
Att vi aldrig kommer att vara i den domen.
Because that judgment was placed upon Jesus Christ.
För den domen har lagts på Jesus Kristus.
In Isaiah 53.
I Jesaja 53.
He was actually punished for our sins.
Han straffades för vår synd.
So now we go free.
Så vi är fria.
So this does not speak about that judgment.
Så det här handlar inte om den domen.
This speaks about the judgment seat of Christ.
Utan det här handlar om Kristi domstol.
Mentioned about in several places in the Bible.
Som det står om på flera ställen i Bibeln.
And it's more like an evaluation of our lives.
Det är mer som en utvärdering av våra liv.
And it's interesting that he says there at the end of verse 17.
Och det är intressant att det står här i slutet på vers 17.
That what makes us bold.
Att det som gör oss frimodiga.
Is actually the fact that we know that we are now like he is.
Det är att vi vet att vi nu är vad han är.
What does it mean?
Vad betyder det?
That we now in this world are like him.
Att nu här i världen är vi som honom.
Well, it means exactly what it says.
Det betyder precis det det står.
We are as righteous as he is.
Vi är lika rättfärdiga som han är.
Not because of our actions.
Inte på grund av vad vi gör.
We are far from as righteous as he is.
Då är vi långt ifrån lika rättfärdiga som han är.
But because of what we call the imputed righteousness.
Men på grund av det vi kallar för den tillräknade rättfärdigheten.
That's why we can say boldly today.
Det är därför vi frimodigt kan säga idag.
I can go before him.
Jag kan komma in för honom.
I have nothing to fear.
Jag har inget att frukta.
And this is an amazing thing.
Och det här är helt otroligt.
Our creator,
att vår skapare,
has become our savior,
har blivit vår frälsare.
And now we have this boldness.
Och nu har vi den här frimodigheten.
So we can be bold because of this.
Och vi kan vara frimodiga på grund av det här.
We don't have to be ashamed.
Vi behöver inte skämmas.
Then in verse 18.
Och så i vers 18.
It speaks about fear. Mm,
står om rädsla.
And how fear involves torment.
Att rädslan inbegriper straff.
You know, fear can itself be torment.
Rädsla kan i sig självt vara ett straff.
I don't know if you have experienced fear.
Jag vet inte om du har upplevt fruktan.
I'm sure you have, all of you, to some degree.
Det har säkert alla till en viss utsträckning.
But it can be harmful.
Det kan vara fruktansvärt.
You know, fear can come, it comes in so many shapes and forms.
Fruktan kommer på så många olika sätt.
And we cannot even define some of them.
Och en del kan vi inte ens definiera.
And it's like a feeling.
Och det är som en känsla.
If you have fear,
om man är rädd,
you're afraid of something. Usually you're afraid of other things too.
Om man är rädd för något, som man ofta är rädd för andra saker också.
And it can be like torment.
Det kan vara som en tortyr.
But here it says,
men här står det,
that if we don't know the love of God,
att om vi inte känner Guds kärlek,
we will have fear.
Kommer vi att vara rädda?
We will fear what will come.
Kommer att vara rädda för vad som
we will
kommer.
Fear that encounter with him.
Vi kommer att vara rädda för mötet med honom.
But he says that if love has accomplished its goal,
men han står att om kärleken har uppnått sitt mål,
which is to cast out that fear,
och det är att kasta ut den här fruktan,
so that we instead have boldness,
så att vi istället är frimodiga,
and we don't have to be afraid,
då behöver vi inte vara rädda.
And I mean, if you really know that a person loves you,
och om man verkligen vet att någon älskar en,
you're not afraid,
så är man inte rädd,
even if you have done wrong,
även om du har gjort något som är fel.
And I give you an example of this thing.
Och jag ska ge ett exempel på det här.
In 2 Samuel 24.
I andra Samuelsboken 24.
King David was living in unbelief.
Så levde kung David i otro.
God told him.
Gud sa till honom.
That Israel is my people.
Israel är mitt folk.
You have an army.
Du har en armé.
But it doesn't matter if you have a million men or if you have just one.
Det spelar ingen roll om du har en miljon soldater eller bara en.
If you do my will,
om du gör min vilja,
I will fight for you.
Ska jag strida för dig.
So it doesn't matter.
Så det spelar ingen roll.
How big the army is.
Hur stor armén är.
He said to David, don't rely on it.
Han sa, lita inte på det.
But David, in unbelief,
men i sin otro,
started to rationalize.
Började David att tänka förnuftigt.
So well, you know, I have all these enemies around me.
Jag har ju alla fienderna kring mig.
I have to go through my men and see how many they are.
Nej, jag måste gå igenom mina män och se hur många jag har.
And he counted his army.
Och han räknade sin armé.
And God was angry with him.
Och Gud blev arg på honom.
And we look at it, you know, like all these Old Testament passages, you know, they're so strange.
Och vi läser det här och vi tycker att alla de här ställena i Gamla testamentet är så konstiga.
David counted the soldiers.
David räknade soldaterna.
God was angry with him.
Och Gud blev arg på honom.
Why is God that way?
Varför är Gud sån?
That's so strange.
Det är så konstigt.
But we have to look at it from the context.
Men vi måste se på det i sammanhanget.
The context is that David is the king of Israel.
Sammanhanget är att David är kung över Israel.
He has a certain sphere of influence.
Han har ett visst inflytande.
Just like we have.
Precis som vi har det.
So God deals with him based on that sphere of influence.
Så Gud handlar mot honom baserat på hans inflytande.
And in this case,
och i det här fallet,
he lived in unbelief.
Levde han i otro.
Which is really the only sin.
Och det är den enda synden.
Unbelief.
Otro.
You know, we don't trust God.
Vi litar inte på Gud.
And he didn't trust God.
Och han litade inte på Gud.
So God said,
och Gud sa,
there will be a punishment for this.
Att ett straff kommer att ges för det här.
He sent a prophet to him.
Och han sände en profet till
and
honom.
And he gave him three different options.
Och han fick tre valmöjligheter.
What would happen to him and to the country.
Vad som skulle kunna hända med honom och landet.
And in verse 12,
i vers 12,
we're still in 2 Samuel 24.
I andra Samuelsboken 24.
He is saying this.
Säger han.
Please let me fall into the hand of the Lord.
Låt mig falla i den levande Gudens händer.
For his mercies are great.
För hans barmhärtighet är stor.
But do not let me fall into the hand of man.
Men låt mig inte komma i människors händer.
He knew God so well.
Han kände Gud så väl.
That he did not even fear his punishment.
Att han fruktade inte ens straffet.
Because he knew that it was fair.
Han visste att det var rättvist.
He knew that it was filled with mercy.
Han visste att det var barmhärtigt.
And he knew that when it was accomplished it would bring something good.
Och han visste att när det hade genomförts så skulle det föra något gott med sig.
But not so with men.
Men så är det inte med människan.
So his choice was easy.
Så hans val var lätt.
I choose God.
Jag väljer Gud.
And this is the kind of boldness that John speaks of.
Och det är denna typ av sorts frimodighet som Johannes talar om.
We don't want to be judged by any man.
Vi vill inte dömas av någon människa.
I mean there are good and bad judges.
Det finns bra och dåliga domare.
But they all human.
Men de är alla mänskliga.
They all limited.
De är begränsade.
God is the perfect judge.
Gud är den perfekta domaren.
And he wants us to have boldness.
Och han vill att vi ska vara frimodiga.
He doesn't want our past to bother us.
Han vill inte att vårt förflutna ska besvära oss.
He doesn't want anything that we have done or not done to condemn us.
Han vill inte att något vi har gjort eller inte har gjort ska fördöma oss.
There is no fear in verse 19.
Det finns ingen fruktan i vers 19.
In meeting someone whom you're loved by.
När man möter någon som älskar en.
And now in response you love back.
Och man gensvarar med att älska tillbaka.
Because it says in verse 19 that we love him because he first loved us.
Det står i vers 19 att vi älskar honom därför att han först älskat oss.
We didn't decide to love God all of a sudden.
Vi bestämde inte att älska Gud plötsligt.
We love him because he initiated his love to us.
Vi älskar honom för att han gav sin kärlek till oss.
While we were yet sinners.
Medan vi ännu var syndare.
Christ died for us.
Dog Kristus för oss.
In Romans 5,
i Romarbrevet 5
verses 8 and 9.
Verserna 8 och 9.
He initiated the love.
Han tog initiativet för kärleken.
And when we get to know that love.
Och när vi lär känna den kärleken.
It will cast out all fear.
Kastar den ut all fruktan.
And we will have boldness on that day.
Och vi kommer vara frimodiga på den dagen.
And while we are waiting for that day.
Och när vi väntar på den dagen.
We have boldness in our prayer life.
Så är vi frimodiga i vårt böneliv.
Because God is for us.
För Gud är för oss.
Who can then be against us?
Vem kan då vara mot oss?
And then the third and the last thing.
Sen det tredje och sista.
It's what I call the rational consistency. Like the logical outcome of this thing.
Och det logiska resultatet av detta.
Yes. And verses 20 and 21.
Verserna 20 och 21.
If someone says I love God and hates his brother, he's a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?
Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Men den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett.
We cannot claim to love God and at the same time not love one another.
Vi kan inte säga att vi älskar Gud och samtidigt inte älskar varandra.
There is a major contradiction there.
Där finns en stor motsägelse.
You know, sometimes people say, well, God hates people.
Ibland säger människor att Gud hatar människor.
Because the people are sinners.
För människor är syndare.
Yes, I understand.
Ja, jag förstår.
But he's telling us.
Men han säger oss
that we are to love our enemies.
Att vi ska älska vår fiende.
So does God have a higher standard for us than for himself?
Så har då Gud en högre norm för oss än han har för sig själv?
In other words, he hates people, but he's telling us to love other people.
Med andra ord så hatar han människor, men han säger till oss att vi ska älska dem.
I don't think so.
Nej, jag tror inte det.
I think that he's telling us to love others because he loves people.
Jag tror att han säger till oss att vi ska älska andra för att han gör det.
And we should not be confused here.
Och vi ska inte bli förvirrade.
And he says that sometimes people claim.
Han säger att ibland hävdar människor
that I love God.
Att jag älskar Gud.
But I don't love people.
Men jag älskar inte människor.
But God hates sin.
Men Gud hatar synd.
And we commit sin.
Och vi syndar.
And God hates that.
Och Gud hatar det.
But he loves us.
Men han älskar oss.
While we were yet sinners.
Medan vi ännu var syndare.
He died for us.
Så dog han för oss.
It doesn't say that when we had straightened ourselves out enough, then he started to love us.
Står inte att när vi hade tagit oss i kragen så började han älska oss.
No, while we were yet sinners.
Utan medan vi ännu var syndare.
So he loved us already then.
Han älskade oss redan då.
But he hates sin.
Han hatar synd.
But that's a different thing.
Men det är en annan sak.
Now, many times.
Och många gånger.
This is the one thing we hear.
Och det är vad vi hör.
From people saying, oh, there is no love among you.
Från människor att de säger att det finns ingen kärlek hos er.
There is no love in the church.
Det finns ingen kärlek i kyrkan.
And usually when people say that.
Men vanligtvis när människor säger det.
It's like they are ready to do something else.
Så är de redo att göra något annat.
They just want an excuse.
De vill bara ha en ursäkt.
For leaving this context.
För att ge sig av.
And live another life.
Och leva ett annat liv.
And say, oh, I love God.
Och säga, ja, jag älskar Gud.
But I don't really love those sinners there.
Men jag älskar inte de här syndarna där.
And I don't even think I'm one of them.
Och jag tror inte att jag är en av dem.
I'm above them.
Jag är lite över dem.
You know, this is sometimes how we reason.
Vi resonerar ibland så.
But he's saying no, it's impossible.
Men han säger att nej, det är omöjligt.
If you receive the love of God.
Om ni tog emot Guds kärlek.
If you abide in him.
Om ni förblir i honom.
You will love him back.
Så kommer ni älska honom tillbaka.
And when you love him back.
Och när ni älskar honom tillbaka.
That love will also spill over to other people.
Kommer den här kärleken att flöda över till andra människor.
And in that environment.
Och i den omgivningen.
Things will change.
Kommer saker förändras.
People will know.
Människor kommer att veta.
People will be attracted by this.
Och de kommer att dras till det här.
They will be drawn by this love.
De kommer att dras av den här kärleken.
In John 13.
I Johannes 13.
It says actually that this is how you will know, how they will know that you are my disciples.
Och det står att det är så de kommer att veta att ni är mina lärjungar.
That you love one another.
För ni älskar varandra.
And so this is the logic.
Så det här är logiken.
That if we love God.
Att om vi älskar Gud.
The sign of that.
Så är tecknet på det.
Is that we love not only our brothers and sisters in Christ.
Att vi inte bara älskar våra bröder och systrar i Kristus.
But we also love the lost.
Utan vi älskar också de förlorade.
Because that is God's heart.
För det är Guds hjärta.
And then in verse 21 in closing.
Och sen vers 21 som avslutning.
And this commandment we have from him that he who loves God must love his brother also.
Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder.
These two things cannot be separated.
Det här är något som inte kan åtskiljas.
We cannot say that we love God but hate other people.
Vi kan inte säga att vi älskar Gud men sen hatar andra människor.
Yes, we are capable of that as Christians.
Jo, vi kan ju göra det som kristna.
In the flesh we are capable of all the things that even unsaved people are.
I köttet kan vi göra precis samma saker som de som inte är frälsta kan göra.
But if we abide in him.
Men om vi förblir i honom.
If we receive his love.
Om vi tar emot hans kärlek.
That love will cast out all fear.
Så driver den kärleken ut all fruktan.
It will give us a boldness.
Och det ger oss en frimodighet.
An amazing boldness.
En fantastisk frimodighet.
And this is what we live in.
Och det är det vi lever i.
And there we will also have love for others.
Och där har vi också en kärlek till andra.
Amen.
Amen. Amen.